Hej, hej. Det här är Ola Söderholm med ett inklippt meddelande här innan vi börjar. För innan veckans avsnitt av Stormens utveckling med mig och Liv Strömqvist drar igång så måste vi först ta lite konsumentinformation. För det är så att den här podden inte längre görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och jag kan säga att det är ett uppbrott helt utan hard feelings. Jag är väldigt tacksam för allt stöd från Aftonbladet Kultur genom åren, och de har alltid låtit den göra podden som man vill och så vidare, så det är inget sånt. Men det är bara helt enkelt så att vi känner att vi behöver gå över till en annan modell, för att vi har haft då ett sätt att få inkomst på detta som inneburit dels en del från Aftonbladet Kultur och pengar från sponsorer som har varit, som ni vet, A-kassa och lite olika fackförbund. Men som ni kanske märkt har vi inte haft den här sponsdelen på senaste. Och det är inte riktigt hållbart i längden utifrån tiden som läggs på att producera den här podden. Så vi behöver hitta då en annan lösning. Och jag har inte jagat några andra sponsorer, ska sägas. Just de få vi har haft för den här podden har känts rätt bra. Men i allmänhet är jag inte så sugen på att läsa sponsmeddelanden. Så vi vill hellre testa det vi ska göra nu, som är då att gå över till en prenumerationsmodell. Att det kommer gå att prenumerera på den här podden via underproduktion.se. Som vissa av er kanske känner till. Där finns det ju sedan tidigare flera poddar som man kan prenumerera på. Det är ju Della-gänget då som har dragit igång den sidan och den tjänsten. Så bland annat deras poddar finns där sedan tidigare. Men ja, från och med nu också då Stormens utveckling kommer att använda sig av den tjänsten. Och det kommer vara så då att vartannat avsnitt av Stormens utveckling kommer vara ute gratis som vanligt. Och vartannat kommer finnas bakom betalvägg. Och alla betalväggade avsnitt kommer kunna låsas upp för 29 kronor i månaden. Som du kanske har märkt har den här feeden nu i din poddapp ändrat namn till Stormens utveckling. Gratisfeeden, inom parentes. Och om den inte har gjort det så gör den det snart. Men om du då går in på underproduktion.se/stormensutveckling och registrerar dig som prenumerant så kommer du få en länk som du klistrar in i din poddapp. Och då får du betalfeeden, då får du feeden med alla avsnitt. Instruktioner om hur detta funkar finns där på sidan på underproduktion.se/poddappar. Och när du har den här betalfilen då kan du med fördel ta bort den här gratisfilen som du lyssnar i nu. För gratisavsnitten kommer finnas i betalfilen också. Så att du bara behöver ha ett flöde med de här jävla poddarna. Och jag kan säga att pengarna dras alltid samma dag varje månad. Om du tecknar din prenumeration 12 mars så dras pengarna den 12 varje månad. Och det finns här svar, vanligt ställda frågor finns det svar på underproduktion.se/support. Men det går också jättebra att mejla till support@underproduktion.se och fråga om alla problem ni kan tänkas ha med det här. support@underproduktion.se. Och det här börjar nu då, så det går att gå in där och registrera sig nu. Och redan nästa veckas avsnitt med Jonathan Unge kommer vara då bara för prenumeranter. Och jag kan säga det att det blir nog så några gånger nu här i början att det kommer bara falla sig så att de här Jonathan-veckorna blir bakom väggen. Men jag kan bara säga det att se inte det som någon så här standard, utan vi kommer se till att variera det så att Jonathan kommer vara ute också i de här gratisavsnitten. Och också då att livavsnitt kommer vara bakom väggen. Men ja, gå in på underproduktion.se/stormensutveckling så kan ni där då betala en försvinnande liten summa för att låsa upp feeden. Och också kan man säga att man betalar för att hålla gratisavsnitten sponsfria. Slippa höra mig mässa om vilket som är det klimatsmartaste elbolaget eller någonting. Det kan man också se som något behjärtansvärt kanske. Och jag kan också lägga till att jag kommer fortsätta samarbeta med Aftonbladet Kultur. Dels genom att skriva för sidan emellanåt och även göra en och annan podd som kommer dyka upp i Aftonbladet Kulturs poddflöde. Med till exempel boksamtal med någon inbjuden gäst kanske. Vi vet inte riktigt ännu vad det ska bli. Men det är också planen. Men det blir hur som helst då ganska infrekvent. Det kommer bli avsnitt då och då. Några avsnitt på ett år. Stormens utveckling då, mitt varje veckas poddande, lämnar då från och med nu. Och ja, Jonathan hänger med och Liv hänger med. Så, ja, så är det med det. Jag beklagar denna omständiga, tradiga inledning. Nu över till en omständig, tradig prata om typ det nyliberala tillståndet eller något. Men okej, okay, ja, detta om detta. Vad ska du prata om i veckans avsnitt?
Jag kommer att prata lite grann om Meghan Markle och prins Harrys intervju hos Oprah. Lite grann tolka den genom en ny dokumentärserie av Adam Curtis som du och jag har kollat på.
Ja, men precis. Det är Adam Curtis tider nu.
Mm.
Att vi har suttit och plöjt den så att det blir lite någon slags då utgångspunkt för samtal i det här avsnittet.
Mm.
Men det är då hans nya 7 timmars dokumentär, ungefär är den kanske, Can't Get You Out of My Head, som har kommit ut. Den kom för några veckor sedan, men vi såg den nu.
Ja.
Jag såg också hans Century of the Self från 2002, som jag inte har sett förut. Såg du hela den också, eller?
Ja, jag har också sett den. Så jag kommer faktiskt också prata om den också lite grann.
Just det, ja. Ja, men precis. Ja, men så man är lite så här mörbultad och marinerad av hela Adam Curtis-grejen nu.
Precis.
Ja. De senaste dagarna har jag sett 12 timmar av klipp mellan olika arkivbilder på kinesiska kommunistoperor. Brittiska 60-talsmod som dansar. Valiumtillverkning i en läkemedelsfabrik. Och så den här då Adam Curtis speaker rösten hela tiden.
Just det. Och en låt av kanske en svensk indie-version av en The Smiths-låt. Tonsätter det hela.
Precis.
Jag såg att det fanns mycket parodier, alltså när jag sökte på honom på YouTube, så finns det många som har gjort parodier. Jag kan tänka mig att det är tacksamt.
Ja, man kan säga det för de som inte vet vem Adam Curtis är, att han är en brittisk journalist som emellanåt, med ett par års mellanrum, kommer ut med sån här dokumentärserie för BBC. Och han har väl då blivit populär för att han är lite en sån som för en bredare publik kanske då populariserar lite olika komplicerade idéer och koncept inom sociologi, filosofi, psykologi, politisk historia genom då sina så här dramatiska narrativ med den här collage-tekniken av arkivbilder och ja, den där
popmusik,
massa bra musik i hans dokumentärer och så är det klipp då mellan folk som dansar och
så är det
Tony
liksom,
Blair och någon tjeck poplåt som illustrerar islamister som håller på och skjuter med en bazooka och sånt där.
Exakt, och sen är det väl att det är lite roligt, exakt. Det är liksom fånigt liksom samtidigt som man är liksom underhållen och det är väldigt drastiskt och så att man blir liksom infångad.
Mm, precis. Det är det där drastiska liksom då och sen så är det att han gillar stora teorier.
Mm.
Det är verkligen så här, nu ska jag förklara allt.
Mm.
Här är glasögonen att se på hela världen igenom.
Mm.
Så här, zooma ut och titta på alltihopa. Så här är anslaget i den här då senaste dokumentärserien Can't Get You Out of My Head.
We are living through strange days. Across Britain, Europe and America, societies have become split and polarized, not just in politics, but across the whole culture. There is anger at the inequality and the ever-growing corruption, and a widespread distrust of the elites. Yet at the same time, there is a paralysis, a sense that no one knows how to escape from this.
Precis, ja, men det är väldigt stora grepp och det är underhållande och så här då liksom det griper tag i en. Sen så det känns rätt, sen så kanske när man tänker på det efteråt så tänker man så här, wait a minute. Höll det här ihop verkligen. Men det är i alla fall härligt att han gör det.
Eller? Mm. Jag inte på det, för en grej som han pratar om mycket, den här liksom uppseglandet av konspirationsteorier.
Mm.
Och på ett sätt så är liksom hela hans egen berättelse en slags konspirationsteori. Nej, men alltså, förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså att det nästan är liksom en lek med att det är nästan så här konceptuellt på något sätt, att han själv lägger ihop pusselbitar på ett sätt som kanske egentligen inte riktigt håller, men det är ändå en berättelse som man blir insugen i. Och samtidigt berättar han om typ varför det är så mycket konspirationsteorier just nu, eller så.
Ja, men det är väl som ett av de övergripande temana här, just att vi lever i en tid där det inte finns några stora berättelser som liksom kan gripa massorna, och då
försöker han göra det liksom.
Försöker han göra det, och det är också det konspirationsteoretiker gör, att man bara gillar något som är något annat än det här bara teknokratiska status quo, att man vill att det ska finnas någon sån.
Man liksom vill förstå, eller man vill liksom ha någonting större än bara en förvirrande radda av händelser runt omkring sig.
Ja, precis. Men han liksom pusslar ihop en berättelse då som ska förklara allt. Att här är liksom den röda linjen från att Bob Geldof liksom drar igång Live Aid till att Irak invaderas liksom, så att säga. Att det hänger, hur det hänger ihop.
Eller hur Kina, liksom Mao Zedongs fru från hennes kulturrevolution till Tupacs mamma. Hur alla de här sakerna hänger ihop. Men jag tycker faktiskt att den är jävligt bra. Det kanske inte är så intressant att prata om. Men jag tycker vissa avsnitt var skitbra. Jätteintressanta. Verkligen.
Absolut. Men ja, men det är precis. Men lite så här då, hur hamnade vi här? Att det då är frågan han försöker besvara lite grann med sina filmer. Att hur gick det till att vi hamnade här? Vilka krafter som har lett fram till det här nuet vi befinner oss i? Att, ja, men så här, att nu är vi här i den här eran av individualism, konsumism, det finns liksom ingen masspolitik, det finns inga framtidsvisioner. Det är liksom, det är polarisering, det är misstro mot eliterna. Folk är rädda, har psykisk ohälsa, är oroliga för framtiden, ägnar sig åt konspirationsteorier. Vad ledde till det? Och i den här då senaste serien, Can't Get You Out of My Head, alltså det är lite som att den skildrar egentligen, det är typ de senaste 50-60 åren i Storbritannien, USA, Kina och Ryssland. Att det alternerar mellan de fyra länderna. Och det är liksom den nutidshistorien då, de senaste 50 årens politiska historia, kulturella historia och känslomässiga historia då. Att det är undertiteln på dokumentären. An emotional history of the modern world. För att det här är då eran av individen, där vi can't get out of our heads. Och det är då att det här att vad vi känner och begär som individer är det som står i centrum för våra berättelser. Men att han då också vill lyfta fram är att det vi känner, det kommer ju inte då bara inifrån, utan det är ett sociologiskt fenomen då. Det påverkas av det omgivande samhället och av maktrelationerna och så vidare.
Och det är liksom gamla maktstrukturer griper in i den här fria individen på något sätt också.
Ghosts of the past.
The ghosts of the
are
past.
Are re-emerging.
Exakt.
Bild på suburban housewife i USA på 50-talet.
Exakt.
But underneath the surface är allt så harmoniskt som man kan tro.
Nej.
Ja, men det är också då att han då berättar den här historien om hur vi har hamnat på den här platsen där allt känns... det är som att vi är på en plats där allt känns lite vagt, otillfredsställande, men samtidigt omöjligt att ändra på. Att det är någon den samtida känslan. Och han liksom berättar den här historien genom ett antal levnadsöden. Ett antal människor som då hade revolutionära ambitioner liksom. Som gick fel på olika sätt kanske. Ja, men det är ett antal sådana liksom bara intressanta karaktärer i de här länderna de senaste decennierna. Brittiska transaktivisten Julia Grant, amerikanska Black Panther-medlemmen Afeni Shakur och hennes son, rapparen Tupac Shakur, Ayn Rand-hippen Carrie Fornley som skapade konspirationsteorin om Illuminati, Edward Limonov som emigrerade från Sovjet till USA på 70-talet och återvände till Ryssland på 90-talet för att bilda det fascist-kommunistiska nationalbolsjevikiska partiet och Yang Qing som var Mao Zedongs fru. Hon var så här drivande i kulturrevolutionen, bland andra.
Hon var
andra.
En skådespelerska från början.
Just det.
Som sen blev ihop med Mao.
Ja, men bara att de är som någon... Ja, men det är som bara att berätta historien om den här tiden genom de här levnadsödena då. Men i alla fall vad jag tänkte på, apropå den här dokumentären. Vi kommer sen till då vad du tänkte på, apropå det. Men det är då att det här att Adam Curtis ofta berättar den här historien om då vår individualistiska tid. Och att masspolitiken är död. Att han menar på det här att vi idag inte har politiker som drivs av att tillfredsställa massrörelsers kollektiva krav på förändring. Utan vi liksom har politiker som försöker hantera det här samhället av individualism. Av så här atomiserade, isolerade individer. Genom att se till att vi är hyfsat nöjda konsumenter allihopa. Och vi är då fria individer. Men vi är ganska maktlösa då. För att vi är bara individer. Att vi har gått från att vara aktiva medborgare som kan utöva någon slags kollektiv handlingskraft till att bli mer passiva konsumenter. Att det gått från någon sån folkrörelsedemokrati kanske då under början och mitten av 1900-talet till mer av någon slags konsumentdemokrati. Att det vi kanske kan göra är så här att rösta nej. Att bara negera. Säga fuck you om tillräckligt många är missnöjda. Så att rösta för Brexit eller Trump. Men att det är väldigt lite medbestämmande. Vi är liksom inte med och utformar någon politik. Storbritanniens nya relation med EU efter Brexit kommer inte liksom förhandlas fram under tryck från massrörelser eller folkrörelser. Nej. Utan det kommer vara precis som under EU-tiden, att det kommer vara teknokrater under tryck av finanskapitalet som kommer liksom bara förhandla fram nya handelsrelationer. Så att, ja, men det är som att då eliten kan inte skita i oss helt och hållet på ett sätt, men de behöver bara bry sig om oss som konsumenter, inte som politiska subjekt som så här, kanske som går samman i stora grupper och driver på för en annan värld. Att han menar på det att, liksom, att massdemokratin under 1900-talet, den skapade då en kollektiv makt då, liksom, med fackföreningar, rösträttsrörelse, vad det nu var, som liksom, det var de här massorna kunde liksom driva en politiker framför sig. Den här massdemokratin skapade en kollektiv makt som möjliggjorde för politiker att förändra världen. Men den förändringen av världen har gett upphov till individualismen.
Just det.
Som då de senaste decennierna har ätit upp massdemokratin, menar han. För att folk går inte då att organisera i grupper och kollektiv på samma vis längre. Men det Curtis då menar är att den här liksom religionen av individualism håller på att förlora sin kraft som berättelse.
Ja.
Att det här är att det bara ska räcka med att uttrycka sin egen unika personlighet med livsstil och konsumtion. Men det är också det att han är liksom inte emot individualism heller. Att han liksom ändå så då understryker just det, att det varit en fantastisk tid med den här individualismen som växt fram efter andra världskriget. Att liksom det har varit en tid av så här då frihet som aldrig har skådats för.
Mm.
Men menar Curtis, så är det liksom då att det är märkligt nu att att detta liksom individualismen, att det startade som en idé om egen makt och empowerment, men nu har den liksom då börjat leda till att vi känner oss ängsliga och osäkra och rädda inför framtiden.
Mm.
För att jag vet att det fanns den här liksom då fantastiska friheten och möjligheten att uttrycka sig som individ i individualismen. Men att det då också är då den här maktlösheten som finns i individualismen.
Just det.
Som på något vis kommer ikapp oss då.
Ja.
Att den här idén om att vi skulle kunna gå samman via politiken och fundamentalt ändra på något. Till exempel utmana och slå sönder storkapitalet, finansen, techjättarna. Alltså den idén är död.
Mm.
Att vi tror liksom inte på att det ska gå att göra så som massrörelser med stora idéer ändrade våra samhällen under första halvan av 1900-talet.
Nej.
Då arbetarrörelse, rösträttsrörelse.
Medborgarrättsrörelsen i USA.
Ja, men precis. Och även liksom för den delen då totalitära, så här fascist- och kommuniströrelser. Det kan också vara farligt med massrörelser med stora idéer.
Ja, det är det jag pratar om också. Att man har liksom blivit bränd av det på något sätt. För att alla, många stora narrativ har gått åt helvete. Och därför blir man rädd för det liksom.
Precis. Ja, men att den här tanken på den här kollektiva handlingskraften, det är ju rätt sant. Att det känns väldigt avlägset att det skulle kunna finnas en sån liksom gemensam berättelse och liksom ett gemensamt mål som, inte vet jag, en arbetarrörelse på 1910-talet hade. Så att nu liksom kämpar vi för korta arbetsveckan eller liksom få rösträtt. Eller man vet inte. Det är en väldigt främmande tanke idag. Att det är tanken på att det skulle gå att förändra något så känns ganska absurd. Liksom.
Mm.
Det har varit en annan tid och det var helt naturligt uppenbarligen.
Ja, precis. Eller bara en sån sak som Amazon till exempel, att de inte tillåter fack i USA. Sånt där. Och det är ju liksom den största affären som finns. Liksom, och som alla handlar av hela tiden och sådär. Men att liksom, tanken att man skulle på något sätt kollektivt handla mot dem för att sätta press på dem eller knäcka dem eller sånt där på grund av deras politik mot arbetare eller så. Det känns också väldigt avlägset, för att när det är massrörelser, det finns ju massrörelser, liksom lite sådana rörelser har ju ändå funnits. Men att just att de riktar in sig på mer psykologiska mål på något sätt, eller inre mål ibland hos människor och så där, snarare än
just det.
Konkreta materiella punkter. Ibland har de kanske gjort det också, men det finns vissa sådana där, sådana där som har velat ha, vad heter den här skatten på globala Tobin-skatten eller något sånt där, som sådana här antiglobaliseringsrörelser höll på med på 90-talet och sådana slags grejer. Men inget har lyckats i alla fall.
Nej, men fast det där är ju också med Tobinskatten på kapitaltransaktioner. Eller är det liksom vem, har man en konkret antagonist där? Vem är det som kan införa den åt den? Som man kan sätta press på liksom.
Mm.
Ja men exakt, ja, men det är ju sant det där att det handlar ofta om att höja någon allmän awareness liksom.
Mm.
Vad det nu kan vara liksom. Miljö eller rasism eller bara om att Wall Street är dåligt i allmänhet och så. Och, men, fast, men, i och för sig, men just med Amazon så sker ju det nu ändå i USA en del faktiskt, att de håller på med facklig kamp där.
Just det.
Så det kanske, det är något som finns. Ja, men i alla fall är då den här då, att den här individualismen som då kanske växte fram efter andra världskriget, att den var, ja men den hade legitimitet som berättelse. För att den då gav oss frihet och så här en ny typ av självkänsla. Men att den då nu allt mer istället har blivit en källa till oro och maktlöshet. Och menar då Adam Curtis att det behövs en ny berättelse om framtiden. Men att våra regimer är utmattade och har inga idéer. De är bara då managers för det rådande, för det stagnerade. Och att vi då liksom väntar på en ny idé, en ny berättelse. Och jag hörde liksom hur han sammanfattade det. Det här är inte från dokumentär, men han har varit runt i poddarna, Adam Curtis, och marknadsfört den här nya serien. Men han sa så här om det när han var med i den amerikanska vänsterpodden Chapo Trap House. Att han menar på liksom att det här, att det rådande är nu i slutet av sin livscykel och det nya ska födas.
You get a sense that something might be at the end of its natural life. But what I also know is that you can't put individualism back in the box. And what we're waiting for is something or someone or some idea, some vision of the future, which says, no, I can square the circle. I can actually create a system which will allow you to carry on thinking and feeling genuinely that you are a confident individual, yet also relish and like being part, the feeling of being part of something that can build something in the future, which will go on past your own existence. Because that's quite thrilling and quite exciting. We're waiting for that.
Ja,
Jesus återkomst.
Precis. Vi ja, jag vet inte. Ja, men det är så här, vi ska inte kasta bort individualism, det går inte. Ingen vill det. Utan vi väntar på någon som kan kombinera idén av att vara en självsäker fri individ samtidigt som vi är en del av något större, liksom något kollektivt som bygger något nytt för framtiden.
Mm.
Någon måste komma på den idén. Det är bara det då. Att det är Adam Curtis råd då, att ha en kaka, ät den, men ha den också kvar. Vi behöver något som är individualism och kollektivism
och
samtidigt.
Ha en helt ny kaka. Få en kaka du aldrig har. Men jag gillar i och för sig den tanken, att han vågar säga det.
Ja.
För det är så himla hoppfullt på ett sätt som verkar dumt, och det tycker jag är så inspirerande.
Men det är då det att man skulle kunna tolka det som att Adam Curtis är inne på att det finns en oro och rädsla som bottnar i ett underskott på demokrati. Att det är lite det som är hans tanke på något sätt. Mm. Att den här, ja men som sagt, att den här känslan av makt som kan finnas i att vara en del av en större kollektiv handlingskraft.
Mm.
Den känslan av makt är borta, och att vi har bara makten då att express ourselves och vara individer. Vilket i och för sig är härligt, men det har också då sina begränsningar.
Mm.
Men för jag tänkte på det, för att i förra avsnittet med Mattias Våg så hade vi då ett temaavsnitt där vi pratade om den amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama och hans bok The End of History, slutet på historien och den sista människan från 1992, som då bara blivit känd som boken som har definierat den här post Berlinmuren eran, men att den boken då driver tesen att den liberala demokratin är historiens slutstation. Mm. Det kommer inte komma någon ny social ordning som bättre löser motsättningarna än kapitalistiska sociala relationer parat med parlamentarisk demokrati.
Mm.
Men i alla fall, jag tänkte på det när jag höll på så bara och researcha Fukuyama, så snubblade jag över ett klipp med slovenska kulturkritikern Slavoj Žižek. Var just den slovenska kulturkritikern den här gången.
Mm.
Kanske blir det någon annan en annan gång. Men den här gången var det Slavoj Žižek.
Mm.
Där han sa att, Ja, men han sa så här att det kanske är så att Fukuyama har vunnit då, den här tesen har vunnit, men att vi är i ett läge där det är så att de mest effektiva managerna, de som är mest effektiva managers av kapitalismen, det är länderna som är så här nominellt kommunistiska, som kallar sig kommunistiska.
Mm. There is a great irony at work in the fact that maybe Fukuyama has won liberal democracy, but isn't the irony that those communists who are still in power, but who are not like just lunatics like North Korea and so on, and incidentally North Koreans don't even call them now communists. They, people didn't notice it. A couple of years ago, North Korea changed their constitution. No mention of communism, so just a patriotic military. But what I want to say is that those communists who are still in power as communists, China, Vietnam, and so on, are more and more appearing as the most efficient managers of global capitalism, you know. Sometimes more efficient than in democracies. And that's what really worries me. But that's a topic not for today. That, again, as I always repeat it, the problem is that for me, global capitalism is approaching a stage where maybe it less and less needs democracy. If it needs it, it's more and more a kind of a empty, purely ritualized democracy.
Ah, ja, men det kanske är, eller kanske var lite så oklart exakt vad han menade här.
Nej, men det tycker jag inte.
Ja, eller nej, det var det kanske inte. Men, men jag känner att han så lite, eller jag vet inte vad han menade att, vad han menade att Fukuyama menade. Att det känns lite som en så här missuppfattning av Fukuyama. För att, alltså för att Fukuyama menade aldrig att kapitalismen behövde demokrati.
Utan, okej. Du är nog den främsta Fukuyama-experten vi har, så att du har säkert rätt där.
Jag är den enda som har läst boken de senaste 20 åren.
Exakt.
Nej, men precis. Fukuyama menade aldrig att kapitalismen behövde demokrati, utan han skriver till och med att om något kan demokratisk politik vara ett sänke för ekonomisk effektivitet på grund av liksom dumma kortsiktiga krav från pöbeln. Mm. Alltså så vis är det liksom inte konstigt om Kina och Vietnam är effektivare managers av kapitalismen.
Det här är väl Brexit ett exempel, att folkets liksom känslor där, att de vill gå ur EU, förstör liksom, eller det gör ju Storbritanniens ekonomi sämre liksom.
Ja, exakt, i alla fall enligt liksom vad som efterfrågas liksom i de här internationella handelsavtalen och så vidare, utifrån de parametrarna. Så det är liksom inte alls så, eller så att han, ja, men så Fukuyama menar liksom inte det då, att kapitalismen behöver demokrati. Utan det är snarare så att det kan vara så enligt Fukuyama att kapitalistisk ekonomisk utveckling så här kan skapa förutsättningarna för demokrati. Genom att det så här skapas en urbanisering och liksom en bred, välutbildad medelklass. Och som börjar ställa de här kraven då. Efter liksom att ha fått sina materiella begär mer tillfredsställda, så vill de också få sin andliga värdighet tillfredsställd. Mm. Genom demokratiska rättigheter och demokratiskt medbestämmande. Men att ett liksom folks valda demokrati är ändå autonomt, och det tas för att man vill ha erkännande, inte för att man vill tillfredsställa materiella begär. Och det, alltså, det finns väl jättemycket exempel på det här liksom, att det är inte de mest nedtryckta som driver demokratiska revolutioner, utan det är ofta så här, folk som har fått det lite bättre materiellt eller en så här akademisk medelklass och så vidare. Men han skriver då till exempel, Fukuyama skriver då till exempel om militärjuntan i Sydkorea som störtades 1987, strax innan han skrev den här boken. Men då att Sydkorea var redan en välfungerande, snabbt växande kapitalistisk ekonomi sedan länge. Men det var inte av den anledningen som regimen behövde vältas, utan det var liksom inte så att vi måste ha demokrati så att ekonomin kan fungera.
Nej.
Det var inte därför sydkoreanerna ville
den militärjuntan var jättebra på att sköta ekonomin.
Mm. Ja. Ja, men precis.
För ibland är det också att de är dåliga på det. Men om man är bra...
Ja, men precis. Så, ja. Ja, men, och så är det ju då liksom i Kina och Vietnam. Mm. Att det behövs inte demokrati där för att tillväxten ska rulla på.
Nej.
Ja, men jag vet inte om det är så att... Att det snarare är så att, alltså det stämmer inte det här att kapitalismen behöver, alltså det Zizek sa, att kapitalismen behöver inte längre demokratin, att det kanske inte stämmer då, för att kapitalismen har aldrig behövt demokratin i sig själv. men om det är så att kapitalismen har blivit bättre på att desarmera demokratin. Alltså bättre på att göra så att den inte uppstår. Att kapitalismen kanske har slutat skapa förutsättningar för demokrati. Mm. Som den kanske gjorde genom att skapa den här då urbaniserade homogena massmänniskan. Som fördes samman i fabriker och städer och kunde utöva makt genom massdemokratin. Men nu då liksom i den här eran av individen har det alltmer blivit så att kapitalismen har blivit bara bättre och bättre på att tillfredsställa de individuella konsumtionsbehoven och liksom möjligheten att få uttrycka sig själv som individ. Och det här då behovet av att få sin värdighet bekräftad genom demokratiskt medbestämmande, alltså det kan trängas undan mer och mer effektivt av dagens kapitalism. Kanske då både liksom, ja, men både Kina och Vietnam, de här länderna som inte då övergår till demokrati, vilket de kanske borde ha gjort vid det här laget enligt Fukuyamas teori. Men kanske också här i väst då, liksom, att man kan liksom urholka den här massdemokratin på något sätt. Mm.
Men så är det väl att mer och mer är redan fastlagt av såna här då liksom globala handelsavtal och sådär.
Mm.
Så att det blir ju, alltså det är väl en tes han driver också i den här serien, att liksom demokratin har blivit mindre också. Alltså jag menar, det kan man ju se, alltså med privatiseringar till exempel sådär i Sverige, så har ju ändå inflytandet, det kollektiva inflytandet över saker som skolor och sjukvård och sånt, när det övergår i privat sektor, så minskar ju demokratiskt inflytande över de sakerna.
Mm.
Alltså jag menar, när kapitalismen expanderar så blir det ju mindre, vad ska man säga, som är folkägt och så.
Mm.
Och därmed liksom politiskt styrt av folkvalda.
Just det.
Så att den riktningen, eller bara att globala handelsavtal sätter ramarna för vad man kan göra i sina inhemska länder, hur man kan lägga skattetrycket, hur man kan, alltså allting sånt där. Det är ju verkligen så att det är en ganska begränsad liten cirkel där man rör sig. Det går ju inte att hitta på några outside the box idéer riktigt, utan det är ju liksom lite till höger, lite till vänster i en ruta liksom.
Ja, det är någon slags ritual en gång vart fjärde år då man får, jag vet inte, man kanske kan uttrycka sitt missnöje liksom, eventuellt och rösta på ett missnöjesparti. Ja, precis, men att det är mindre av demokratiskt medbestämmande. Ja, men exakt, att det är en sak det där, just att hur kapitalismen då expanderar och tar över flera områden. Men sen då också kanske just det här då att det här behovet att få sin värdighet bekräftad genom demokratiskt medbestämmande, att det kan trängas undan mer och mer effektivt av dagens kapitalism. Att det också är det liksom med den här eran av individen, att man är så konstant distraherad och underhållen.
Ja.
Och har såna möjligheter liksom att iscensätta sig själv genom livsstil och konsumtion. Så det blir liksom längre till den här kollektiva handlingskraften, så att säga. Längre till att skapa de här kollektiven. Men att det är då att liksom den här andliga svälten som brist på demokratiskt medbestämmande skapar, att den ändå finns där då, underneath the surface, att moderna kapitalismen har varit bra på att undantränga den och liksom att distrahera och underhålla oss till döds.
Mm.
Men det går ändå inte att komma ifrån helt och hållet att vi också begär något mer.
Mm.
Att vi då begär makt och erkännande.
Mm.
Men att få vara del av en större berättelse där vi är historiska agenter och subjekt och inte bara liksom de passiva objekten för en samhällsordning som är styrd av en teknokratisk elit. Och att avsaknaden av detta gör oss då liksom apatiska eller oroliga. Vi har då möjligheter att få utlopp för vårt behov av erkännande genom individualismen. Att man så kan bli någon själv, i sig själv. Men att det kanske inte räcker. Alltså det är inte något som alla kan bli. Och det skapar heller ingen makt som så kan påverka den historiska utvecklingen. Mm.
Det är väl också det här att om det går fel så blir man väldigt ensam.
Mm.
Som han återkommer till den meningen ganska ofta.
Just det.
Så här, när det blir fel i individualismen, så alltså, vad ska man säga, när Nora lämnade ett dockhem så kände hon sig empowered och gick ut i världen. Men om hon sen levde resten av sitt liv som en liksom allt mer åldrande singel, så kanske hon skulle känna sig ensam efter ett tag. Och förstår du vad jag menar? Om hon inte hittar något annat eller så, så är det en ensam tillvaro, den där empowered self-fulfillment-grejen är en ganska... Ja, det finns en ensamhet i det, menar han väl på också. När man liksom slår sönder alla så att säga, sammanhang och så. Och bara håller på med sin egen individuella behovs... alltså, vad heter det? Självförverkligande och sådär.
Det var väl också att Jan, att Maos fru, där hon spelade Nora i ett dockan. I någon
gjorde
teateruppsättning.
Hon? Snyggt.
I Shanghai. Men ja, men att det liksom då finns någon slags tomhet i den här tiden. I den här känslan av att möjligheten till kollektiv handlingskraft som kan ändra på världen. Att det känns som att den möjligheten är borta. Men apropå Fukuyama, så jag hörde en intervju med honom från 2018 i den brittiska podden Talking Politics. Och då pratade de om då Fukuyamas gamla tes att liberal demokratin är så bra för att den är problemlösande och värdighetshöjande.
Just det.
Problem solving och dignity enhancing. Och problemlösandet är då att den skapar fred och välstånd. Och det värdighetshöjande är att den ger erkännande då och värdighet. Ja, men kanske att Vietnam och Kina skapar fred och välstånd nu också då, men de ger inte det här värdighetshöjande då, erkännandet och värdigheten.
Nej.
Enligt den här tesen. Men de pratade då om det då, att de menar på det, Fukuyama och den här programledaren för Talking Politics, så pratar de om att det är ett problem idag att våra politiska problem är så tekniskt komplicerade att de står ofta liksom utanför demokratisk politik, eller så är de så globala att de står utanför enskilda nationalstaters beslutsområde. Så att det är så mycket problem som är så komplicerade och stora och globala så att de är så här bortom demokratin. Och vi kan höra på det här, bara det är lite långt klipp, men det är Fukuyama som pratar med finanskrisen 2008 som exempel. Så pratar han om det här som han ser som den omöjliga situationen med att teknokraterna är bättre och fattar bättre beslut. Men det är omöjligt att förklara varför för människorna eller för folket. Det går inte att förklara. Men de måste få fatta besluten för att de är bättre. Men om man låter teknokraterna styra, så leder det till det här då underskottet på värdighet och demokratiskt erkännande.
The technocratic requirements of modern governance are really increasingly incompatible with the expectations of democratic public. I mean, I think the clearest case of this was the financial crisis back in 2008, where you had a bunch of technocrats like Bernanke and Paulson who understood, for example, the necessity of bailing out these large banks, but the possibility of communicating why this was necessary to ordinary voters that were underwater because they lost their house, you know, and they couldn't pay their mortgages. It's almost impossible to do. And I think that set up the conditions for the rise of a kind of I mean, Trump himself was criticizing these big banks and the impact. Steve Bannon, I think if you read him carefully, he was actually quite perceptive in understanding that this was really the beginnings of this whole populist movement that he's hoping to lead. And I'm not really sure how you solve that, because you have to have this kind of technocratic input. The answer is not to politicize these institutions, because that's going to lead to really bad policy making. But on the other hand, you cannot let the technocrats run things, because it just is so out of kilter with the expectations of democratic publics to actually participate to a greater and greater degree.
Precis.
Intressant. Där ser man.
Exakt. Ja, men det var helt rätt att baila ut bankerna.
Ja.
Och låta folket ta smällen. Men det går inte att förklara för folket. Så det är...
Ja, precis, alltså är det för att då, ifall de skulle gått under, så skulle det ha dragit med sig mer och folk skulle fått det ännu sämre?
Ja, det antar jag att han menar. Men det är för komplext för att det ska vara en bra idé att demokratisera det. Men om alla viktiga beslut fattas utan demokratiskt inflytande, så hamnar vi då mer och mer i den här känslan som Adam Curtis försöker skildra. Och vi hamnar kanske mer och mer i kapitalism utan demokrati. Ja, men det här är väl då Fukuyama som verkligen är representant för eliten. Även om han då förstår problemet, men han kan inte se hur mer demokrati skulle vara lösningen riktigt heller. Men det är väl också en av poängerna som Adam Curtis för fram, att det här som Fukuyama säger, att det är liksom det är elitens lögn i våran tid. Mm. Att de håller på att säga det, att det är för komplext. Mm. Det är för komplext. Ni kan inte liksom röra vid det här och hålla på och mixtra med det här, för att det är för komplext. Att han slår tillbaka mot den här idén liksom med att det är experter och algoritmer som ska styra världen. För de har inga berättelser om vad vi ska göra. Mm. Och det är det som är det viktiga.
Mm. Han börjar hela serien med ett citat från en aktivist som säger att...
Ja, det är David Graeber.
Ja, just det.
Ja, precis.
Att så här, världen skapades av människor och därför kan den... Alltså, allting som är nu har människor skapat. Vilket betyder att vi kan göra någonting annat också, om vi vill.
Mm.
Liksom, vi kan det. Men det är ju intressant hur... radikalt det är att säga det idag. För det hoppar man ju till när någon säger ändå. För det känns verkligen så som sådär att det inte går ändå någonting.
Mm, mm. The ultimate hidden truth of the world is that it is just something we make and could just as easily make something different.
Mm.
Nej, men precis. Att han försöker ha någon sån positiv spin på det på slutet. Att han slår väl tillbaka också lite mot att det är lite myter det här med att sociala medieföretagen är så mäktiga och att de också kan manipulera oss och att det har varit så inom psykologivetenskapen de senaste åren, att alla de här experimenten som de insikterna bygger på, att man kan prima människor, liksom så här, ändra människors åsikter kanske med propaganda i sociala medier, att de experimenten har inte gått att återupprepa.
Mm.
Det stämmer liksom inte att människor är så lätt manipulerade.
Nej.
Och att jag vet inte, men bara att det liksom är vår tids stora lögn, elitens stora lögn, att det här samhället är bortom mänsklig kontroll.
Mm.
Men ja, vi får väl se vad som händer. Ja, förlåt för allt detta malande. Du får ta över nu lite då.
En stor grej den här veckan har ju varit Oprah Winfreys intervju med Meghan Markle och prins Harry.
Just det.
Jag har inte kunnat se hela, men jag har sett lite klipp. Grejen med dem är ju, nu så spelar vi in detta på tisdag, det har säkert rullat på fler grejer kan jag tänka mig under veckan. Kanske brittiska hovet har svarat när ni lyssnar på detta, det vet jag inte.
Mm.
De har sagt vem det var som... började prata om baby Archies hudfärg, pekat ut. Det är någon i familjen som ska ha tagit upp det med dem. Och så ville de inte säga vem det var. Men de sa sen att det var inte The Queen och inte prins Philip. Vilket jag var väldigt förvånad, för jag är helt övertygad om att det var prins Philip.
Ja, men prins Philip, är inte han en grönsak nästan nu, eller? Han har varit på sjuk...
Ja, exakt. Han är 100 år gammal.
Ja.
Men han har ju extra aura att börja ta upp baby Archies hudfärg. Men det är någon annan. Mm. Och då är det antagligen prins Albert, eller?
Är det pedofilen?
Ja, precis.
Okej.
Okay. Det kan vara vem som helst. Men det var inte alls det jag skulle prata om, utan det jag skulle prata om är liksom då det som har hänt i familjen. Det här att Meghan och prins Harry har liksom avsagt sig sina kungliga roller, kan man säga då. Det är det som har hänt.
Mm.
Det som har hänt i den familjen skulle kunna ses som ett liksom väldigt så här, övertydligt exempel på då en clash mellan två olika liksom, moralsystem. Ett äldre system och ett mer nutida system. Det här äldre moralsystemet som då representeras av drottningen går ut på att det viktiga är att göra sin plikt, göra det man blir tillsagd, göra så som traditionen påbjuder. I det här systemet så är ens eget jag inte alls viktigt, utan jaget ska istället liksom hållas tillbaka för att så här, systemet ska kunna upprätthållas. Men Meghan Markle och Harry symboliserar ju då, eller agerar efter ett så här, samtida moralsystem. Och det är det vi pratar om, som också Adam Curtis har gjort dokumentärfilmer om, nämligen att det handlar om jaget. Det viktigaste i livet är liksom självförverkligande, alltså det egna jagets behov och begär står i centrum. Jag tänkte på ett exempel när alltså, eller vad ska man säga, det är så lite konstigt med monarkin, i, för det är nästan det enda stället där det finns kvar den här gamla moralsystemet, kan man ju säga, idag. Eller det är väldigt få, alltså i västvärlden så är det väldigt få ställen som liksom kräver på något sätt en utplåning av det egna jaget, så som den rollen kräver, så att säga.
Ja, de är liksom, de är som nästan de enda som inte har formell frihet på något sätt.
Ja.
De har inte religionsfrihet, de har inte yttrandefrihet.
Nej,
riktigt och så.
Precis. Nej. De kan ju abdikera, vilket de har gjort nu. Men det är liksom, inom rollen kan man ju inte, alltså man får ju inte kanske, man får ju inte bete sig, man är ju ett verktyg för monarkin snarare än en individ liksom.
Mm.
Meghan sa i intervjun med Oprah, jag bara spelar upp det här exemplet på det här. Hon började med att säga, that's the sad irony of the last 4 years. Alltså den tragiska ironin med de 4 senaste åren.
I mean, that's the sad irony of the last 4 years, is I've advocated for so long for women to use their voice.
Ja, precis. Hon sa då liksom att den tragiska ironin med de 4 senaste åren är att hon har propagerat så länge för att kvinnor ska använda sina röster. Alltså att kvinnor ska uttrycka sig själva då.
Mm.
Men sen blev jag själv tyst. Eller tystad, lägger hon till här.
Mm.
Och det är ju så, alltså i det här liksom monarkistiska moralsystemet, där det är liksom ett representation för någon slags pre-självförverkligande paradigm, så är det ju liksom så att om det är en kunglighet så är ju inte dina känslor, tankar och åsikter viktiga.
Nej.
Utan du är ett verktyg liksom, du ska ju bara liksom le och vinka och så. Det är ju liksom det som är hela rollen, så att säga.
Just det.
Men för henne så är det allra mest centrala värdet att liksom använda din röst, sa hon ju här.
Hon blev chockad över att brittiska kungahuset inte liksom var som att vara med i redaktionen för amerikanska feministtidningen Jezebel eller sånt där. Att det här är liksom en plattform som man kan vara en girlboss utifrån. Och just det.
Ja, att liksom
få uttrycka sig
själv. Alltså, man kan ju förstå det jättemycket. Hon säger att hon, alltså jag menar, man kan ju förstå utifrån en modern människa, en helt vanlig människa som blir satt i den rollen. Du får inte säga någonting du själv tycker eller sådär. När hela resten av den samtida kulturen är så här. Det enda viktiga i livet är att förstå ditt eget hjärtas mening, alltså sanning, och det ska du uttrycka, liksom. Annars kan du inte bli lycklig. Det är enda sättet att leva. Alltså så är det ju.
Det är din liksom främsta plikt,
ja.
Dina innersta känslor, liksom, att du ska uttrycka dem.
Ja. Exakt. Jag hörde en intervju då som där Adam Curtis beskriver det här då, kan man säga, det kulturella paradigmskiftet, och han beskriver det så här.
We are living in an age in which we are encouraged and we believe that our feelings are very are the prime thing we should pay attention to. I mean, it's what, to be honest, to use a fancy word, it's the ideology of our time, that if you, what you feel inside you is not only the most important thing, it's probably the most truthful thing. That's the ideology of our age, as opposed to previous ages where what you were told to do was the most important thing to do. It's this idea that truth comes from within, inside you. I mean, it's called individualism, but it's about feelings.
Jag tar upp de här bara för att de är ett så himla tydligt exempel, för ibland är det som, liksom jag bara tyckte det var så här ett bra sätt att förklara liksom hur vår samtid är, för det är svårt att förstå liksom att det man själv lever i, alltså det är svårt att få syn på det när man lever i det själv, men det är ju verkligen så 100% runt omkring oss nu, det här liksom att jaget och jagets utveckling och självet är så himla viktigt, att det ska få uttrycka sig och sådär, och det var liksom ett övertydligt exempel på hur vår kultur är. Det var en sak som Oprah tog upp i en intervju i CBS Morning, eller något liknande heter det programmet. Alltså hon gjorde en intervju efter att hon hade gjort den här intervjun med Meghan och Harry, där hon tog upp andra saker. Hon spilled even more beans, liksom, vad som hade kommit upp i intervjun. Och då berättade hon att hon hade haft ett telefonsamtal med Meghan Markle år 2018 när Meghan var helt ny i kungafamiljen. Och då berättade hon det här för Oprah.
And she shared a conversation with me then that really made me feel somewhat disheartened, because she said she had been told, been given advice that it would be best if she could be 50% less than she was.
Wow.
That was the quote. If she could be 50% less.
Alltså Meghan berättade då för Oprah 2018 att hon som ny i kungafamiljen fick rådet att hon skulle vara 50% mindre sig själv.
Mm.
Och det här är ju tvättäkta gamla moralsystemet råd.
Mm.
Alltså män totalt på kollisionskurs med allt som vi idag tycker är rätt. Alltså liksom, det är chockerande idag att säga jaget ska vara, du ska skära ner ditt eget jag till 50%.
Mm.
Så Oprah tyckte ju då surprise att det var fel av kungafamiljen att säga till Meghan att hon skulle göra detta. Oprah är ju century of the self, alltså ideologin personifierad. Det är liksom egentligen hon nästan som uppfunnit den själv. Nej, men alltså det här med...
Ja, men, hon, ja. Men det har aldrig varit ett råd i ett Oprah-avsnitt att prova vara dig själv mindre.
Nej, precis.
Prova försök lägga allting i en burk och skruva åt locket hårt.
Eller prova bara ta 50% av din personlighet och släck ner hälften ungefär. Så surprise blev hon illa berörd.
Ja, men jag tycker även om man är liksom alltså uppväxt i den här liksom självförverkligande kulturen och så vidare, så det är nog lite konstigt att inte ha researchat brittiska kungahuset lite grann innan man gifte sig in sig i det. Borde nog inte vara så chockad över att det funkar på ett lite annorlunda sätt där än i ett avsnitt av Oprah.
Nej. Men hon har varit på luren med Oprah jättemycket tydligen då hela tiden. Och Oprah har ju sagt till henne att det är fel det här med... Hon blev jätteilla berörd, det ska spela på hon sa här.
And I remember hearing that in 2018 and said specifically to her, I don't know how you're going to survive being half of yourself.
Well, I think
and
it's...
the fact that she...
Yeah.
I think it's important.
Isn't
to say,
it something?
Yeah, I'm still stunned by that.
I don't know how you ask anybody to do that.
De andra programledarna i CBS Morning är också helt... de är jävligt stunned. Liksom hur, alltså de tycker att det... Nej, men alltså det här är bara liksom en illustration av hur vår samtida ideologi är. Liksom att så här, det är det absolut... Liksom hur fan kan man... Det är det absolut sjukaste att säga till någon att liksom, kan du vara 50%... mindre, liksom, how do you tell someone that liksom. Ja. Så det här var bara ett exempel för att illustrera hur det är då, och det är precis som du pratade om innan, alltså att det här paradigmskiftet då liksom, att nu är liksom det rätta, det som alla de här programledarna tycker och Oprah tycker, det är liksom att du ska självklart vara 100% dig själv. Och du ska självklart express yourself. Och du ska självklart liksom höja din röst. Och du ska ha frihet och allt det där. Och det är precis som du tog upp innan, så är detta någonting som då Adam Curtis har pratat om i sina filmer. Och kanske framförallt i den här filmen från 2002. Den här tv-serien som heter Century of the Self. Som handlar mycket om det här skiftet liksom från... Men också den här tv-serien, Can't Get You Out of My Head. Liksom hur jagets ideologi har liksom... haft en otrolig, otrolig triumffärd i väst. Men att den också nu, då menar han på, har kommit till en slags liksom återvändsgränd. Eller att det är så svårt att komma vidare i bara det här. Att ha sina egna inre känslor och behov som liksom enda riktlinje. Och det han pratar om mycket i filmen är då liksom... det här med att man inte har några stora berättelser att tro på, att man inte har några, att man inte har något att liksom offra livet för, eller gå upp i, eller utplåna sig själv, att glömma sig själv i något större. Och det beror ju på att man har blivit kanske dels väldigt avtrubbad, eller vet du det, disheartened av stora berättelser. Vi har ju 1900-talets historia visar ju att stora berättelser är jättehemska och ofta jätte... Ja, alltså vi har fascismen, kommunismen, allt det här. Och det har gjort en liksom som att det är svårt att tro på liksom, eller nationalismen skapade ju också fruktansvärda system under 1900-talet liksom. Och det gör att man liksom, ja men nu lever vi då i en globaliserad värld, vi har ingen religion, vi har ingen monarki, vi har ingen stat, eller vi har en monarki men liksom den är så jätte, vi har ingen kommunism, vi har ingen, alltså du vet.
Mm.
Och det enda vi har är då det här, vårt eget jag, vår personliga sanning och sådär.
Mm.
Men det som händer då, menar han, är att man liksom famlar lite efter en berättelse, för att det räcker inte att bara ha det här self-expression.
Mm.
Och att han ser då till exempel konspirationsteorier som ett uttryck för nästan så här desperat behov av en berättelse, en större berättelse, liksom varför händer saker. Man längtar efter att förstå något som är större än en själv liksom. Och så menar han ju också att liksom att en annan sak är att individualismen har ju också liksom ett pris, alltså känslan av att vara ensam. Det kan man ju se lite i det här fallet också. Men jag menar att om alla uttrycker sina egna behov och begär och agerar efter dem. Alltså vissa kanske vinner där, men det finns ju också människor som drar nitlotter där. Alltså
mm.
Så är det ju. Och där man bara då istället blir ensam. Alltså i det här fallet har ju Harry då brutit med sin familj till exempel och sådär.
Mm.
Och det är ändå väldigt, det är ju ändå ett rätt så högt, alltså det är ett pris ändå och betala, även om de är ett bra exempel på det. Men jag menar, det är väl ett exempel överhuvudtaget att man liksom... men det finns ju jättemycket exempel på det. Alltså att så här, den här atomiserade människan som är går efter sitt eget, sina egna önskningar och begär och behov, men inte har sammanhang, inte har gemenskap, inte har liksom så...
Mm.
Men han menar på att det här är att liksom individualismen har nått en slags vägs ände och att det behövs något annat, eller liksom hur går vi vidare liksom. Och jag tror att det stämmer att det finns en, alltså att man står och stampar och vill ha, det är väl också så här, kanske uppblåsande nationalism, alltså de sakerna handlar också om att en vilja att man vill tro på någonting. Man vill dö för någonting, man vill offra sig för någonting. Alltså att de här begär, alltså det liksom finns en sån vibb liksom, mm. lite grann. Och jag tycker också man kan se det lite grann i reaktionerna mot Meghan, att hon väcker väldigt mycket ilska liksom. Dels väcker hon ju sympati, men att många också är jättearga liksom på henne.
För att hon förstör den här berättelsen om monarkin.
Exakt. Vi ville höra en saga. Varför berättar du inte klart sagan? Alltså vad fan håller du på med? Du lämnar sagoboken. Alltså det är väldigt irriterande att liksom...
Varför kan hon inte känna glädje över att bara få uppgå i den här berättelsen om brittiska monarkin? Och
eller att
hon måste vara individen istället.
Att hon inte liksom servar liksom heller. Mm. I alla fall, vad händer härnäst? Vad blir då nästa steg? Jag hörde en intervju med Adam Curtis där han målade upp tre olika scenarier som han tror som kan hända då, vart det här tar vägen. Och ett scenario som han hämtar från den här psykologen B.F. Skinner, som är en jättekontroversiell, komisk behaviorist.
Mm.
Som trodde mycket på alltså förstärkning, så här att människans beteende skapas utifrån förstärkning, positiv och negativ förstärkning, och att människan kan formas väldigt mycket av sin miljö. Och han skrev en bok som han släppte 1971 som hette så här, Beyond Freedom and Dignity. Och han trodde att den här era of the self skulle vara väldigt så här, kortvarig i människans historia. Alltså att människan har frihet och autonomi, det trodde han skulle vara bara ett ögonblick.
Mm.
Och sen skulle vi gå vidare till nästa steg som skulle bero på psykologins vetenskapliga framsteg liksom, där vi fann menar på att människan klarar inte av, lite likt det Fukuyama säger där liksom, att människan kan inte, alltså han såg väl de problemen som fanns på 70-talet, där pratade man mycket om överbefolkning till exempel, och det fanns ju skräcken för atombomben och allt där, eller som krig och sådär, att han tyckte liksom att människan, visst absolut, människans frihet, människans autonomi, demokrati har lett till vissa saker som har varit väldigt positiva för människan, men människan klarar inte uppenbarligen, för att enda människan gör är överbefolka planeten, vad heter det, krigar, ja, och så vidare.
Mm.
Så därför så ska vi liksom via positiv och negativ förstärkning, via psykologin, liksom designa människan till någonting annat.
Just det.
Adam Curtis beskriver liksom B.F. Skinners framtidsscenario så här.
One of them is B.F. Skinner's idea. Skinner said, look, what you had before in the past was kings and queens and emperors, and they told you what to do. Then you had individualism, in which everyone was free, and it was all about feelings. But that is just a temporary moment in history, he said, until science catches up with you, manages to accumulate enough data on your observed behavior that it can offer you the right rewards for doing the right behavior. It's very much what you now see happening in China, where you get rewards for doing all the right things based on the data they gather from you. That's one option.
Det är ju lite där du har pratat om också, att det bara blir en teknokratisk styre som liksom designar lite så folkets beteende, men det är ju en totalitärt alternativ post era of the self. Sen menar han på att det finns ett annat alternativ, och det är då det som vi i väst lever i nu. Alltså Curtis kallar det här för the late American model.
The other option I would say is, let's say, the late American model, let's call it that, which I think really emerged over the last 4 years, which in a way is the very opposite. Instead of ignoring people's feelings, you amplify them to a hysterical level, which I think is what you've been through over the last 4 years in America, of total hysteria, both on the left and the right.
Ja, det han syftar på här är såklart då Trumps regim de senaste 4 åren.
Which actually, if you look at it, nothing actually changed in your society during those 4 years. None of what Donald Trump said he was going to do happened. None of what the left said they were going to do happened. They just lived in a hysterical mode. But actually, it was as frozen a society as the Chinese society, if you see what I mean. Because the structure of power remained totally untouched. The inequalities carried on being exactly the same as they were. And that was it.
Jag tycker det här det är faktiskt, du pratade också om det, att Trump inte har gjort någonting särskilt under de här 4 åren, och ändå har det varit en otroligt så här uppskruvad, alltså jag tycker det är en väldigt bra beskrivning av liksom hur det känns just nu, alltså det här med att eftersom allting handlar om individen, så handlar allting om ens egna känslor och att de liksom amplifies hela tiden av, alltså att det är liksom på grund av tekniken också, så liksom blir det sådana fruktansvärda känslor på slag hela tiden. Och det gör att man kommer i en slags tillstånd av statisk hysteri.
Mm.
Alltså att allting är på en hysterisk nivå hela tiden. Och samtidigt helt fastfruset liksom. Alltså så är det ju väldigt mycket i liksom, vad ska man säga, ja, men i media. Alltså till exempel nu denna veckan så har alla varit i en tillstånd av hysteri kring kanske den här intervjun med dem och vad det implicerar gällande. Ja, men det är ju såna här saker som det väcker känslor kring, som handlar om rasism eller som handlar om plikt eller som handlar om monarkin eller som handlar om ekonomisk ojämlikhet. Alltså det finns massa såna där liksom politiska noder, som, alltså punkter som liksom det trycks på.
Så
mycket av reaktionerna känns politiska eller har att göra med politik, och det är en otroligt stark känsla kring det, och en hysterisk känsla, samtidigt som det inte implicerar någon politisk förändring eller har en mening, alltså, eller kan, eller det finns liksom inga förslag, alltså det finns liksom ingenting i det som är liksom politik i traditionell mening, utan det är bara den här liksom otroligt så här uppskruvade känslonivån där inget liksom förändras. Och sen liksom förra veckan var alla jätteuppjagade av något annat liksom, och förra veckan eller förra 2 dagarna var alla jätteuppjagande av något annat. Alltså att vi lever i en tid av otroligt starka känslor som fungerar som bränsle till den här typen av korta, intensivt engagerande ögonblick som hela tiden liksom avlöser varandra.
Mm.
Och sen försvinner de med minnet, för man har redan dragits in i en intensivt känslomässigt engagerande ny sak, och på det sättet så blir man fast i ett slags evigt nu där det är väldigt svårt att liksom zooma ut och få en slags överblick, för vi har glömt det som hände igår och vi är redan indragna i nästa känsla, och det är väldigt så här, det är inte så ja, det handlar mycket om att vara intensivt i känslor.
Mm. Ja, det är såna, ja, precis.
Statisk hysteri. Jag tycker det var så jävla bra ord.
Ja, men exakt. Ja, men det är sånt adrenalinpåslag, som att det är att Tyskland har invaderat Polen varje dag, varje nyhet är liksom sådana hysteriska nyhetscykler som man har glömt bort ett par veckor senare.
Exakt, och som inte heller liksom att han säger då liksom till exempel att USAs politik eller att den är ungefär lika statisk som Kinas liksom. Alltså så att det är liksom inte riktigt heller så här att det har hänt jättemycket.
Nej.
Utan
jag tänkte på det, att det hade som en idé till ett museum med sådana liksom alltså bara de här hysteriska nyhetscykelmuseet eller liksom drevmuseet, att det hade bara varit intressant att gå och titta på. Alltså vad var det här, två dagar i maj 2016 så var det att Ben & Jerry's tog ställning för de afghanska flyktingpojkarna, och då var alla bindgalna över det.
Det är
48 timmar. Eller bara försöka bli påmind om varje sån grej som det har varit hysteri kring de senaste fem åren.
Det är en otroligt bra idé, och jag minns när du sa det, och jag är ledsen att ingen politiker har nappat på det, för det är verkligen så här, alltså man skulle verkligen vilja ha det museet, och liksom att det skulle vara så här montrar eller rum med olika när den här träningsexperten var med i TV4, de hade tagit in en sån arbetarklass lantis som sa så här dialektala uttryck.
Louise Andersson Bodin.
Röva, sa de. Precis, Louise Andersson Bodin-rummet. Ja. Hon sa röva, det var först kul. Sen visade sig att hon hade använt en ord på sin blogg. Då blev det liksom en...
Nej, men, så Adam Tensta gick ut från TV4. Men hon, jag såg att, råkade se, hon dök upp i flödet häromdagen, att hon hade gjort någon så här musikvideo då, som var så här fuck PK, att hon har något band tillsammans med någon, då de så här gör högerhumorlåtar, då de driver med snöflingor. Så att hon verkar, jag vet inte om hon liksom blev radikaliserad utav den där drevet mot henne då, och har blivit en del utav liksom en sån alternativ sfär eller någonting.
Ja. Det kan också vara med i museet. när Lina Thomsgård sa att folk skulle tvångsförflyttas från Hornstull, och någon kallade henne för Pol Pot.
Mm.
Alla de ledartexterna som skrevs om det. Eller ledartexter som skrevs om Dylan, sa när Dylan sa husblatt i Peter, att man kan liksom göra en slags vägg med de ledartexterna.
Mm.
Vad de ledarskrimenterna har tänkt att det är implicerade, och nivån, uppdrag, den statiska hysterin som var uppdragen. Nej, men att det liksom, ja.
Ja, men att det är så jäkla, ja men precis, då var det så himla mycket luft liksom de senaste fem åren eller sånt där, som har tagit så mycket energi men har glömts bort direkt hela tiden.
Verkligen. Ja. Mm. Och sen också liksom att det skulle vara så intressant att se vad är det vi har gjort. Alltså vad har vi gjort de senaste 5-10 åren? Alltså om man hade ett sånt museum, det skulle vara som att man skulle se liksom att vad är det vi har, just det, det här vi har, som sådana stenåldersmuseer, när man ser folk sitta vid en eld och så, det var det här de gjorde, och så liksom vill man ju veta vad gjorde vi? Ja, men vi höll på med det här, det var ju det vi gjorde.
Mm.
I alla fall, det finns då statisk hysteri, det är det vi har. Det finns det här totalitära, övervakade B.F. Skinner-samhället som det är i Kina, och som det kanske finns vissa drag av i vårt samhälle också. Men vad är det vi ska göra då? Eller vad är det tredje alternativet?
What I would argue is you've got two models for the future. One is a hysterical model, which is also about stasis and staticness. And the other is you just ignore people's feelings and you monitor them like the B.F. Skinner world. Or there is a third world, which is we genuinely start thinking dynamically again about history and try and imagine other kinds of societies that have never existed, which I think is an exciting idea. But it's a forgotten idea, but I think it'll come back. That's my personal view.
Det var samma som du spelade upp för sin annan version, men det tål att kanske spelas upp igen, den här dumt hoppfulla idén, för att den tycker jag är inspirerande, att tänka sig att det går att föreställa sig något annat än både total, liksom, ett totalitärt samhälle utan individuell frihet, inte heller statisk hysteri, utan en en annan framtid. En annan. Det var det jag ville säga idag.
Mm. Ja, men det är bra att ha spelat upp det när han säger det både i Chapel Trap House och i Red Scare.
Mm. Hur man kombinerar kollektivism och individualism.
Mm.
Och kanske kommer förbi den här liksom mest hysteriskt akuta så här, känslor på slagen kanske. Och kan zooma ut lite.
Ja,
och
precis.
Se någon lite större politisk vision.
Ja, den här känslan av att vara utmattad liksom. Den här statiska hysterin och den här individualismen.
Man är för och utmattad inte av statisk hysteri för att orka föreställa sig en ny, en annan typ av värld. Det är väl det som är grejen.
Mm.
Att man är så rosenrasande över vad de gjorde mot baby Archie.
Det var vårt malande lite fritt utifrån att vi såg de här Adam Curtis-dokumentärerna.
Ja.
Det går att se alla på YouTube ifall någon är intresserad förresten.
Mm.
Så att det är inget svårt att få tag på.
Nej.
Okej, tack så mycket. Det var Stormens utveckling. Hej då.
Hej då.